13. Utanför portarna. Fail försökte uppskatta tiden med hjälp av vinkeln på ljusknipporna som föll genom sprickorna i det raserade huset ovanför dem. Det borde inte vara mitt på förmiddagen och det enda som röjts var ett litet hål precis ovanför källartrappan. Vem som helst av dem skulle ha kunnat komma igenom det om de hade vågat försöka klättra upp på den farligt lutande högen av sotiga spillror. Men den såg fortfarande ut att kunna rasa när som helst. Det knakade oroväckande från bråten ibland. Det enda goda var att det inte hade börjat regna. Men det var frågan hur länge det skulle dröja. Hon hade hört åskan ett bra tag nu. Kraftiga åskknallar, och den kom sakta närmare. Dånet var nästan utan uppehåll. En så våldsam storm skulle kanske vara nog för att få hela byggnaden att slutligen rasa ihop. Ljus, vad törstig hon var. Plötsligt uppenbarade sig Roland i öppningen och la sig ner på trappavsatsen. Han hade tagit av sig remmarna som höll fast bågfodralet. Försiktigt slingrade han sig ut på högen av bråte, som jämrade sig dovt under hans vikt. Kinwin, en grönögd man som var gott och väl en hand kortare än han, la sig på knä och grep tag om hans fotleder. Tydligen var det bara tre av de broderlösa där uppe. Men det var tre för många. När Rolands huvud och axlar stack fram över kanten på trähögen sträckte han ned ena armen. Tiden rinner ut, Fail Bashir. Ta min hand. Mig din först, sa Fail med tjock röst och viftade undan den solblonda kvinnans trötta protester. Ljus hennes mun var full med damm, för torr för att hon skulle kunna spotta ut det. Sen Arella och Lashil, jag sist. Aliandri nickade gillande, men Arella och Lashil försökte också komma med invändningar. Var tysta och gör som jag säger, sa hon bestämt. Åskan dånade och brakade. En sån åskstorm skulle komma med en störtflod, inte bara ett vanligt regn. Roland skrattade. Hur kunde han skratta vid ett sånt här tillfälle? Han slutade inte förrän de förkolnade bjälkarna under honom knarrade igen för att han skakade så. Du går fortfarande i vitt, kvinna, så var tyst och gör som jag säger. Det fanns en retsam biton i hans röst när han sa det, men inte när han tillade. Ingen kommer ut före dig. Det lät hårt som järn. Ers nåd, sa Aleandry tyst och hest. Jag tror att han menar det. Jag skickar ut de andra i den ordning ni sa. Sluta se så tjurig ut och räck mig handen istället, befallde Roland. Hon såg inte tjurig ut. Den där karn kunde vara lika irriterande envis som hennes Perrin. Utom att det hos Perrin var fängslande och inte egentligen irriterande. Hon sträckte upp högerhanden så högt hon kunde och lät Rolands hand omsluta den. Utan svårighet lyfte han upp henne tills hennes ansikte var strax under hans. Ta tag i min rock. Han lät inte det minsta ansträngd trots att han höll armen i en så besvärlig vinkel. Du får klättra över mig. Hon slängde upp vänsterhanden, fick tag i det grova ylletyget och höll fast det i ett hårt grepp. Smärtan i hennes axel vittnade om att den blivit precis så mörbultad som hon fruktade. När han släppte hennes andra hand flämtade hon till av smärtan och skyndade sig att grabba tag i hans rock med den handen också. Han tog henne om midjan med båda händerna och hissade upp henne så att hon kom upp på hans breda rygg. Åskan dånade utan uppehåll. Snart måste regnet komma. Då kunde det bli svårare för de andra att komma ut. Jag tycker om att känna din tyngd på mig, Fail Bashir. Men du kanske kan krypa lite fortare så att jag kan få ut de andra också. Han nöp henne i baken och hon skrattade mot sin vilja. Karn slutade visst aldrig med sina försök. Klättringen över hans kropp gick långsammare än hon hade hoppats. Hon trodde inte att axeln var bruten, men det gjorde ont. En gång trodde hon att hon sparkade Roland i huvudet. Nypass. Till sist var hon ute förbi Kinwin och stod än en gång på fötterna under öppen himmel. När hon såg byggnaden utifrån svalde hon hårt och började sedan hosta när hon fick ner dammet och sotet i halsen. De brända bjälkarna lutade i livsfarliga vinklar, färdiga att när som helst störta ner i källaren. Den tredje broderlöse, Geraldine, en blåögd man med rödblont hår som nästan kunde kallas fager, iakttog Kinwin och Roland. Men med jämna mellanrum kastade han en blick på byggnaden som om han var beredd på att den skulle rasa. Han var satt för att vara Ale, inte riktigt så lång som Perrin, men halvannan gång så bred. På gatan stod dessutom säkert ett hundratal av hennes anhängare och såg på henne med ängsliga blickar. Några hade sot på kaftanerna efter att ha försökt gräva fram henne. 100 stycken. Hon kunde emellertid inte förmå sig att skälla på dem. Särskilt inte när Arawin satte en trind vattenlägel i hennes händer. Först tog hon en munfull för att skölja bort dammet och sotet, trots att hon egentligen desperat längtade efter att svälja. Men sen lyfte hon lägen och lät vattnet forsa ned genom strupen. Hennes mörbultade axel protesterade, men hon tog ingen notis om det utan drack och drack. Plötsligt blev hon medveten om blixtarna som slog ner utanför staden i väster. Hon sänkte vattenlägeln och stirrade. Strax utanför staden. Från klar himmel. Och ibland nådde de inte marken. Många av de förgrenade silverblixtarna exploderade med åskliknande dån högt ovanför marken. Eldklot störtade genom skyn och briserade ibland i luften med dova knallar. Någon utkämpade ett slag med kraften. Men vem? Kunde Perrin ha fått tag på tillräckligt många Aesir Deer eller Ashamaner för att kunna angripa lägret? Men någonting var mycket underligt. Hon visste hur många av de visa i lägret som kunde leda. Och det borde ha varit mycket fler blixtar och eldklot. Kanske var det inte Perrin ändå. Det fanns olika läger bland de visa. Uppdelningen var inte bara mellan de som stödde eller motsatte sig Severna, utan också mellan olika septer med gamla allianser och fejder. Kanske var det ett av dessa läger som stred mot ett annat. Det verkade mycket osannolikt, men ändå troligare än att Perrin skulle ha hittat tillräckligt många Aesir Deer och att de visa inte kämpade emot med sin fulla kraft. När blixtarna började sa Roland att det pågår ett slag där ute, sa Arawin när Fail frågade henne. Det var allt. Ingen ville ge sig av för att ta reda på mer förrän vi visste att ni var i säkerhet. Fail skar tänder av missräkning. Även om hon inte behövde handskas med Roland så skulle det som hände utanför murarna, vad det nu var, förmodligen göra det ännu mycket svårare att fly. Om hon bara vetat vad det var kanske hon skulle ha kunnat se hur det kunde undvikas. Eller utnyttjas. Ingen får gå någonstans nu, Arawin. Det kan vara farligt. Och de kanske ofrivilligt skulle leda Shaido till dem när de kom tillbaka. Ljus, vad var det som hände? Maegdin vacklade ut förbi Kinwin, gnidande sig om höften. Han nöp mig. Hennes röst var grumlig, men indignationen inte desto mindre tydlig. Fail kände ett styng av, inte svartsjuka, absolut inte det. Den förbaskade karn fick gärna nypa vem han ville. Han var inte Perrin. Med en grimas räckte hon den solblonda kvinnan vattenlägeln och Maegdin sköljde hastigt munnen innan hon törstigt började klunka i sig. Just nu var hennes hår inte särskilt soligt. Lockarna var toviga av svett och lika sotiga som hennes svettiga ansikte. Just nu var hon inte ens söt. Arella kom ut ur ruinen. Hon gned sig om baken och hade en min bister som döden själv. men tog ivrigt emot vattenlägen som Aldin räckte fram till henne. Den reslige unge Amadisien, en bredaxlad man som såg mer ut som en soldat än som en skrivare, vilket var hans yrke, betraktade henne hungrigt medan hon drack. Arella tyckte inte om män på det sättet, men Aldin vägrade gå med på att han inte skulle kunna övertala henne att gifta sig med honom. Lashill kom därnäst. Hon gned sig också om baken. Och Joradin gav henne en annan lägel, samtidigt som han drog ett finger längs hennes smutsiga kind. Hon log upp mot honom innan hon började dricka. Hon beredde sig redan en väg ned under hans filt om det visade sig att Roland var enträgen. Det trodde i varje fall Fail. Till sist skred Aleandri ut förbi Kinwin. Och även om hon inte gned sig någonstans så vittnade hennes frostiga uppsyn klart och tydligt om vad som hade hänt. Kinwin backade ut genom öppningen och ställde sig upp medan Roland började dra sig tillbaka över den farliga träbråten. Ers nåd, utropade Arawin oroligt. Och när Fail vände sig om satt den fylliga kvinnan på gatan och lyfte just upp Maegdins huvud i sitt knä. Maegdins ögonlock fladdrade men öppnades inte mer än till hälften. Hennes läppar rörde sig svagt, men det enda som kom ut var ett otydligt mummel. Vad hände? Sa Fail som skyndat sig dit och lagt sig på knä bredvid dem. Jag vet inte, Ersnod. Hon drack, som om hon tänkte tömma hela lägeln, och så plötsligt gungade hon till. Innan jag visste ordet av hade hon dråsat ihop. Arawin beskrev en rörelse som av fallande löv med händerna. Hon måste vara helt utmattad, sa Fail. Hon strök sin kammarjungfru över håret och försökte att inte tänka på hur de skulle kunna få ut kvinnan ur lägret om hon inte kunde gå. Om de måste bära henne skulle det vara förgjort. Ljus, hon kände sig inte helt stadig själv. Hon räddade oss, Arawin. Den amadisiska kvinnan nickade allvarsamt. Jag ska gömma er på ett säkert ställe tills ikväll, Fail Bashir, sa Roland, medan han knäppte de sista spännena till pilbågsfodralets remmar. Den bruna chauffan hade han redan virat om huvudet. Sen tar jag med er till skogen. Han tog emot 3 korta spjut från Joradin och sköt in dem innanför bågfodralet så att de långa spjutspetsarna stack upp ovanför hans huvud. De glänste i solskenet. Fail var nära att falla ihop bredvid Maegdin av lättnad. Hon skulle inte behöva dölja någonting för Perrin. Men hon kunde inte kosta på sig någon svaghet. Inte nu. Våra förnödenheter, började hon. Och det var som om ljudet av hennes röst var det sista som behövdes. För just då gav byggnaden ifrån sig ett gnisslande, knarrande knak och kollapsade med ett brak som en liten stund dränkte explosionerna. Jag ska se till att ni har vad ni behöver, sa Roland och drog upp den svarta slöjan framför ansiktet. Joradin räckte honom ännu ett spjut och hans sköld som han hängde på dolkskaftet innan han tog henne om högerarmen och drog henne på fötter. Vi måste skynda oss. Jag vet inte vem det är vi dansar spjutdansen med. Men Meradinerna ska dansa idag. Aldin, kan du bära Maegdin? Var det ändå hon fick ur sig innan Roland började gå med långa kliv och drog henne med sig. Hon såg sig över axeln och fick se hur Aldin lyfte upp en lealös Maegdin i famnen. Joradin hade ett lika fast grepp om Lashills arm som Roland om Fails. De 3 broderlösa gick i täten för en parad av vitklädda män och kvinnor. Och en pojke. Feryl såg bister ut. Fail famlade med handen innanför ärmen, vilket inte var lätt med Rolands stora hand om armen, och slöt fingrarna om dolkens räfflade skaft. Vad det än var som stod på utanför murarna så skulle hon kanske behöva kniven före natten. Perrin sprang längs gatan som vindlade mellan tälten. Det syntes ingen som rörde sig, men genom dånet av exploderande blixtar och eldklot kunde han höra stridslarm av ett annat slag. Stål som slog mot stål. Rop från män som dräpte eller dog. Män som skrek. Det rann blod ut efter vänstra sidan av hans ansikte från ett jack i hårbotten. Och han kunde känna hur det sipprade längs hans höger sida där ett spjut hade nuddat honom och längs vänster lår där ett annat spjut bitit djupare. Allt blod på hans kläder kom inte från honom själv. Ett ansikte dök upp i öppningen till ett lågt mörkt tält och drog sig snabbt in igen. Ett barnansikte med skrämd uppsyn. Inte det första han hade sett. Shaido var så hårt pressade att de lämnat åtskilliga barn utan tillsyn. Men det var ett bekymmer som fick anstå tills senare. Drygt 100 steg längre fram såg han portarna ovanför tälten. Innanför dem fanns fästningen och i fästningen fanns Fail. Två beslöjade Shaido störtade fram bakom ett smutsigt brunt tält med spjuten i högsta hugg. Men inte mot honom. De tittade på någonting till vänster om honom. Utan att sakta in på stegen sprang han rakt på dem. Båda var större än han, men kraften i hans framfart fällde dem alla tre till marken. Och redan i fallet kämpade han. Hans hammare träffade en av männen under hakan, samtidigt som han gång på gång högg kniven i den andra. Han höjde hammaren och krossade den förstes ansikte så att blodet stänkte. Höjde och lät den falla igen samtidigt som han högg med dolken. Mannen med det krossade ansiktet genomfors av en enda ryckning när Perrin reste sig. Den andra stirrade tomt upp i skyn. En antydan till rörelse i vänstra ögonvrån fick honom att kasta sig åt höger. Ett svärd susade genom luften där hans hals skulle ha varit om han stått kvar. Arams svärd. Den forne knåparen hade också fått sina sår. Halva ansiktet täcktes av blod som en underlig mask. Det fanns blodvåta revor i hans randiga rock och hans blick såg nästan glasartad ut. Men han rörde sig fortfarande som i en dans med svärdet i händerna. Hans lukt var lukten av död. En död han sökte. Har du blivit galen? Morrade Perrin. Stål skallade mot stål när han blockerade ett hugg med hammarens huvud. Vad håller du på med? Han parerade ännu ett hugg. Försökte greppa tag i den andra och han nätt och jämt dansa undan i tid utan värre skador än ett jack över rebenen. Profeten förklarade det för mig. Aram lät bedövad, men hans svärd rörde sig med flytande lätthet och Perrin lyckades nätt och jämt avstyra dess hugg med hammaren eller kniven medan han backade undan. Han kunde bara hoppas att han inte skulle snubbla över en tältlina eller bli uppträngd mot ett tält. Dina ögon, du är verkligen ett skuggans yngel. Det var du som förde trollockarna till Tjufloden. Han förklarade alltihop. Ögonen. Jag borde ha begripit det första gången jag såg dig. Du och Elias med era skuggyngelögon. Jag måste rädda hennes nåd Fail från dig. Perrin samlade sig. Han kunde inte svinga 10 pund stål lika snabbt som Aram svingade ett svärd som vägde tredjedelen så mycket. På något sätt måste han komma in på den andra, komma innanför klingan som rörde sig så snabbt att den blev suddig. Det gick inte utan att bli sårad och förmodligen illa sårad. Men om han väntade länge till skulle mannen döda honom. Hans häl fastnade i någonting. Han vacklade baklänges och föll nästan omkull. Aram störtade fram och högg nedåt med svärdet. Plötsligt stelnade han till, spärrade upp ögonen och tappade vapnet. Han föll framstupa med 2 pilar utstickande ur ryggen. 30 steg bakom honom hade ett par beslöjade Shaido-krigare redan lagt an nya pilar och dragit bågsträngarna. Perrin kastade sig åt sidan, in bakom ett grönt spetsigt tält och rullade snabbt upp på fötter. Hukande tog han sig förbi det gröna tältet och ett urblekt blått, sedan ett lågt gråbrunt med hammaren i ena handen och kniven i den andra. Det här var inte första gången han lekte den här leken idag. Försiktigt kikade han runt kanten på det bruna tältet. De båda Shaido-krigarna syntes inte till. De kanske smög efter honom på samma sätt, eller så hade de redan gett sig av på jakt efter någon annan. Leken hade tagit båda dessa vändningar förut. Han kunde se Aram ligga där han hade fallit. En vindpust fick de mörka fjädrarna på pilarna i hans rygg att krusas. Elias hade haft rätt. Han borde aldrig ha låtit Aram ta det där svärdet. Han borde ha skickat iväg honom med kärrorna eller fått honom att återvända till knåparna. Det fanns så mycket han borde ha gjort, och nu var det för sent. Portarna ropade på honom. Han kastade en blick över axeln. Så nära nu. Fortfarande hukande började han springa längs de krokiga gatorna medan han vaksamt spejade efter de båda älgkrigarna och andra som kunde gömma sig där. Nu hördes stridslarmet framför honom, från norr och söder. Men det betydde inte att det inte kunde finnas eftersläntrare kvar bland tälten. Han rundade ett hörn bara några steg från de vidöppna portarna och fann öppningen fylld av människor. De flesta var klädda i smutsiga vita kaftaner, men tre av dem var Algaiditsis Wire. En av dem en väldig kar som skulle ha fått Lamgwin att se liten ut. Och i sin hand höll han Fails arm. Hon såg ut som om någon hade rullat henne i smuts. Med ett vrål rusade Perrin fram med hammaren i högsta hugg, och den jättelike mannen slängde Fail tillbaka och sprang mot honom. Han lyfte spjutet samtidigt som han tog skölden från bältet. Perrin! Skrek Fail. Den väldige Shaidon tycktes tveka ett ögonblick, och det utnyttjade Perrin. Hans hammare träffade mannens huvud från sidan så hårt att hans fötter lämnade marken. En annan ejl kom emellertid precis bakom honom med spjutet redo för hugg. Plötsligt grymtade mannen till och fick en förvånad blick i de gröna ögonen som syntes ovanför slöjan. Han föll ned på knä och tittade över axeln på Fail som stod nära honom. Sakta föll han framåt, och då syntes det räfflade dolkskaftet som satt i hans rygg. Perrin såg sig snabbt om efter den tredje och fann att även han låg framstupa med två knivar med träskaft i ryggen. Lachille stod stöd mot Arella och grät. Hon hade säkert upptäckt att det inte var så lätt att verkligen döda någon som hon hade trott. Aleandri var också långt fram bland de vitklädda, och strax bakom henne kom Maegdin, buren av en lång, ung man i vitt, men Perrin hade bara ögon för Fail. Han släppte hammaren och kniven, klev över de döda och tog henne i sin famn. Hans näsborrar fylldes av hennes doft. Den fyllde hans huvud. Konstigt nog luktade hon starkt av bränt trä, men han kunde fortfarande känna hennes lukt. Jag har drömt om denna stund så länge, viskade han. Jag också, sa hon mot hans bröst och kramade honom hårt. Hennes lukt var full av glädje, men hon darrade. Gjorde de dig illa? Frågade han mjukt. Nej, Perrin, de gjorde mig inte illa. Blandat med hennes glädje fanns andra lukter, oupplösligt invävda i den. Den dova, verkande doften av sorg och skuldens oljiga arom. Skam, som stynget av tusen hårfina nålspetsar. Nåväl, mannen var död, och en kvinna hade rätt att bevara de hemligheter hon ville. Det enda som betyder någonting är att du lever och att vi är tillsammans igen, sa han till henne. Det är det enda som betyder någonting i hela världen. Det enda, instämde hon och kramade honom ännu hårdare. Så hårt att ansträngningen fick henne att stöna. Men i nästa ögonblick hade hon backat undan och undersökte hans sår, öppnade revorna i hans kläder med fingrarna för att se på dem. Det här ser inte så farligt ut, sa hon rappt, trots att alla känslorna som blandades med hennes glädje var kvar. Du behöver förstås helas. Hur många Isidir har du med dig? Hur kunde du... Nej, det får vänta. De är tillräckligt många för att besegra Shaido, och det är det viktiga. Det här Shaido-lägret, sa han och rätade på sig så att han kunde titta ner på henne. Ljus, hon var verkligen vacker, hur smutsig hon än var. Ytterligare 6 eller 7 000 spjut kommer att vara här om... Han tittade upp mot solen. Det kändes som om den borde ha hunnit längre. Knappt 2 timmar kanske. Vi måste bli klara här och vara på väg vid det laget om det går. Vad är det fatt med Meigdin? Hon låg slapp som en fjäderkudde mot den unge mannens bröst och hennes ögon låg fladdrade men slogs aldrig upp helt. Hon blev utmattad när hon räddade våra liv, sa Feil, som nu lämnat hans sår och vände sig mot de vitklädda människorna. Erwin, alla ni andra, börja samla ihop Guy Shiner. Vi lämnar inte kvar någon vi kan hitta. Perrin, åt vilket håll är det säkert? Norrut, sa han. I norr är det säkert. Börja ta dem norrut, fortsatte Feil. Samla ihop kärror, vagnar, packhästar och lasta dem med allt ni tror att vi behöver. Skynda på. Folk började röra på sig. De sprang. Nej, Erdin, du stannar här. Meigdin måste fortfarande bäras. Stanna du också, Aliandri. Och Arella. Lashil behöver en axel att gråta mot en stund. Perrin log brett. Om man så ställde ner hans hustru mitt i ett hus som höll på att brinna upp, nog kunde man lita på att hon lugnt skulle börja se till att elden släcktes. Och hon skulle släcka den. Han böjde sig ner och torkade av kniven på den grönögde mannens rock innan han stack ned den i slidan igen. Hammaren behövde också torkas av ordentligt. Han försökte låta bli att tänka på vad det var han smorde av på mannens rock. Elden i hans blod började falna. Den rusande känslan var borta, bara tröttheten återstod. Det började bulta i såren. Kan du skicka någon till fästningen som kan tala om för Bern och Seonid att de kan komma ut nu, sa han medan han stack ner hammarskaftet i öglan vid bältet igen. Feil stirrade förbluffat på honom. Är de i fästningen? Hur har de kommit dit? Och varför? Berättade inte Alish det för dig? Innan Feil blev bortrövad hade han alltid haft långt till vreden. Nu kände han hur ursinnet bubblade upp inom honom. Hon sa att hon skulle ta dig med sig när hon gav sig av. Men hon lovade att säga till dig att bege dig till fästningen när du såg dimma på åsarna och hörde vargarna yla mitt på dagen. Jag svär att hon sa det rätt ut. Bränner mig, man kan inte lita på en ACD överhuvudtaget. Feil kastade en blick mot den västra åsen där dimman fortfarande låg tät och grimaserade. Inte Alice, Perrin. Galina. Om inte det också var lögn. Det måste vara hon. Och hon måste tillhöra svarta Aya. Och vad jag önskar att jag visste hennes riktiga namn. Hon rörde vänsterarmen och hajade till. Hon hade blivit skadad. Perrin kom på sig med att vilja döda den storväxte Shaidon en gång till. Feil lät sig emellertid inte sinkas av sin skada. Peril, kom fram därifrån. Jag ser att du kikar runt porten. En mager yngling kom blygt runt hörnet på porten. Far min sa åt mig att stanna och hålla ett öga på er, ersnåd, sa han, på så grov dialekt att Perrin nätt och jämt begrep orden. Må så vara, sa Feil, men nu springer du till fästningen så fort du kan och säger åt dem du hittar där inne att först Perrin säger att de ska komma hit. Spring nu. Pojken satte knogarna mot pannan och sprang. Efter en kvart eller så kom han tillbaka, fortfarande springande, följd av Seonid och Bern och alla de andra. Bern bugade sig för Fail med ena benet fram och mumlade förbindligt hur glad han var att se henne igen, innan han beordrade tjuvflodsmännen att formera sig i cirkel runt porten, med bågarna redo och hillebarderna nedstuckna i marken. Till det använde han sin vanliga röst. Han försökte också skaffa sig en förfinad yta. Selendi och de andra av Fails anhängare rusade fram och skockades kring henne. Alla upphetsat pladdrande om hur oroliga de varit när hon inte hade dykt upp efter att vargarna ylat. Jag ska till Missouri, sa Kirklin med en ton som inte tålde invändningar. Han väntade inte heller på att det skulle komma några utan drog helt enkelt svärdet och började springa längs den norra muren. Talanvor gav till ett rop när han såg Maegdin i famnen på den långa unge mannen och fick övertygas om att hon bara var utmattad. Inte desto mindre tog han henne från den andra och höll henne mot sitt eget bröst medan han viskade mjukt i hennes öra. Var är Shead? Frågade Gaul. När han fick veta att hon inte varit med dem drog han upp slöjan över ansiktet. Spjutjungfrunna lurade mig, sa han bistert. Men jag ska hitta henne innan de gör det. Perrin tog honom i armen. Det finns många där ute som skulle ta dig för en Shaido. Jag måste hitta henne först, Perrin Ibarra. Det var någonting i Eilmannens röst, någonting i hans lukt, som Perrin bara kunde kalla hjärtesorg. Han förstod smärtan i att tro att den kvinna man älskade var borta för alltid. Han släppte Gauls arm och mannen störtade ut genom raderna av bågskyttar med spjutet och skölden i händerna. Jag följer med honom, flinade Elias. Jag kanske kan se till att han inte råkar i bekymmer. Han drog den långa kniv som gett honom hans namn bland vargarna, Långtand, och sprang efter den reslige Eilmannen. Om inte de båda kunde ta sig ut härifrån helskinnade så kunde ingen det. Om du har pladdrat färdigt kanske du kan låta dig helas, sa Sionid till Perrin. Det ser ut som om du behöver det. Farren och Terrill var henne hack i häl med händerna på svärdsfästena och spejande åt alla håll. Cirkeln av tjuvflodsmän kanske gav ett visst skydd, tycktes deras hållning säga. Men Sionids trygghet var deras ansvar. De såg ut som leoparder som följde en tamkatt. Fast hon var ingen tamkatt. Ta hand om Fail först, sa han. Hon har skadat armen. Fail pratade med Aleandri. Båda så arga att de borde ha skjutit rygg som ilskna katter. Säkerligen arga på Alice, eller Galina, eller vad hon nu hette. Jag kan inte se att hon blöder som en stucken gris. Sionid lyfte händerna och la dem runt hans huvud. Sen slog den välbekanta kylan över honom, som om han plötsligt blivit doppad i en isvak. Han flämtade och ryckte till, fäktade okontrollerat med armarna, och när hon släppte honom var såren borta, om än inte blodet som var smetat över hans ansikte och fläckade hans rock och byxor. Dessutom kändes det som om han ensam kunnat äta en hel hjort. Vad sa du? Den lilla gröna systern vände sig bort från honom och mot Fail istället. Nämnde du Galina Caspan? Jag vet inte vad hon heter i efternamn, sa Fail. En ACD med runt ansikte, fylliga läppar, svart hår och stora ögon. Ser på sätt och vis rätt bra ut, men en otrevlig kvinna. Känner du henne? Jag tror att hon måste tillhöra svarta Aja. Sionid stelnade till och grep hårt om kjolens tyg. Det låter som Galina, en röd syster, och sannerligen otrevlig. Men hur kan du göra en sådan beskyllning? Det är ingenting man lättvindigt anklagar en syster för, inte ens om hon är så otrevlig som Galina. Fail förklarade, berättade vad som hänt från det att hon hade träffat Galina. Och Perrins vrede började växa igen. Kvinnan hade utpressat henne. ljugit för henne och sen försökt mörda henne. Han knöt händerna så hårt att armarna darrade. Jag ska bryta nacken av henne när jag får tag på henne, morrade han när hon slutligen tystnade. Det har du inte rätt till, sa Sionid vast. Galina måste prövas inför tre systrar som sitter till doms över henne. Och för en sån här anklagelse måste de vara företrädare i salen. Hela tornets sal får kanske sammankallas. Om hon befinns skyldig kommer hon att bli släckt och avrättad. Men rättvisa i detta skipas av Aes Sedai. Om, sa han klentroget. Du hörde vad Feil sa. Kan du hysa några tvivel? Han måste ha sett hotfull ut. För Farron och Taryll gled fram och ställde sig på varsin sida om Sionid. Deras händer vilade lätt på svärdsfästena och de såg honom stint i ansiktet. Hon har rätt, Perrin, sa Feil mjukt. När Jack Coplin och Len Congar blev anklagade för att ha stulit en ko, visste du att det var de som var tjuvarna. Men du lät mäster Thane bevisa att de hade stulit den innan du lät byrådet prygla dem. Det är lika viktigt med Galina. Byrådet skulle inte ha pryglat dem utan rättegång, oavsett vad jag sa, muttrade han. Feil skrattade. Hon skrattade. Ljus, vad härligt det var att höra det igen. För all del, Galina tillhör Aes Sedena. Men om inte de tar hand om henne tänker jag göra det, ifall jag någonsin hittar henne igen. Jag tycker inte om att folk gör dig illa. Sionid fnös åt honom och luktade ogillande. Är er arm skadad, er snod? Ta hand om Arella först, är du snäll, sa Feil. Aes Sedai himlade uppgivet med ögonen och tog Feils huvud mellan händerna. Feil rös och andades ut. Inte mycket mer än en tung suck. Ingen farlig skada med andra ord. Och nu var den hur som helst borta. Hon tackade Sionid medan hon ledde henne till Arella. Plötsligt insåg Perrin att han inte längre hörde explosionerna. I själva verket kunde han inte minnas att han hört någon på ett tag. Det måste båda gott. Jag måste ta reda på vad som händer. Bern, håll noga vakt runt Feil. Feil protesterade mot att han skulle gå ensam. Och när han slutligen gått med på att ta med sig 10 av tjuvflodskararna hade en ryttare i lackerad rustning redan dykt upp runt stadsmurens norra hörn. 3 tunna plymer i hjälmen visade att det var Tylee. När hon red närmare såg han att hon hade en naken kvinna liggande framför sadeln på sin stora bruna häst. En kvinna som var bunden till händer och fötter, armbågar och knän. Hennes långa gyllene hår nuddade nästan marken. Och i det hade halsband med pärlor och ädelstenar fastnat. Ett med stora gröna stenar lossnade och ramlade ner i smutsen när Tylee höll in. Hon tog av sig den besynnerliga hjälmen med behandskade händer och vilade den mot kvinnans bak. Imponerande vapen, era bågar, sa hon släpigt med blicken på tjuvflodsmännen. Jag önskar att vi hade dess like. Kirklin berättade var jag kunde hitta er i snod. De har börjat kapitulera. Mashimas män höll stånd till självmordets gräns. De flesta av dem är döda, eller döende tror jag. Och Daemonna gjorde åsen till en dödsfälla som endast en dåre skulle kliva in i. Bäst av allt är att Shaldaemonna redan har satt Ardaim på mer än 200 kvinnor. Ert kalla te gjorde så att de flesta av dem inte ens kunde stå upp utan hjälp. Jag blir tvungen att skicka efter Torakener för att flyga allesammans härifrån. Sionid lät höra ett äcklat ljud. Hennes min var oberörd, men hon doftade av rakblads vast raseri. Hon stirrade på Tylee som om hon försökte stirra hål rakt igenom henne. Tylee brydde sig inte om henne alls, förutom att skaka lätt på huvudet. Efter att jag och de mina gett oss av, sa Perrin. Det var med henne han gjort sin överenskommelse och han ville inte behöva riskera att någon annan inte skulle respektera den. Vad har vi för förluster utöver Mashimas män? Inte stora, svarade Chai Li. Tack vare era boskyttar och damerna lyckades de aldrig komma i ordentlig närstrid med oss. Jag har aldrig sett en plan förverkligas så obehindrat. Det skulle förvåna mig om vi har så mycket som 100 stupade allt som allt. Perrin grimaserade. Han antog att det var ett obetydligt antal i sammanhanget. Men en del av dem var säkert män från Chu-floden. Vare sig han kände dem eller ej så ansvarade han för dem. Vet du var Mashima är? Hos det som är kvar av hans här. Han är inte feg, det måste jag säga. Han och hans 200 man. Nå, nu är de väl runt 100. Högg sig väg genom Shaido, hela vägen till den andra åsen. Perrin bet ilsket ihop tänderna. Mannen hade återigen sitt slödder omkring sig. Perrins ord skulle stå mot Mashimas när det gällde varför Aram velat döda honom. Och i vilket fall som helst var det osannolikt att mannens anhängare skulle utlämna honom till en rättegång. Vi måste röra på oss innan de andra kommer hit. Om Shaido tror att räddningen är på väg kanske de får för sig att glömma att de har kapitulerat. Vem är din fånge? Severna, sa Fail med kall röst. Hatet var nästan lika starkt i hennes röst som när hon hade pratat om Galina. Den gyllenblonda kvinnan vred sig uppåt, skakade håret ur ansiktet och tappade flera halsband på vägen. Ögonen som blängde på Fail var som grön eld ovanför en trasa som bundits om hennes mun som munkavle. Hon stank av ursinne. Severna av Jumais sept i Shaidos klan. Chai Li lät mycket belåten. Hon talade själv om det så stolt. Hon är inte heller feg. Tog emot oss utan annat på sig än en morgonrock och sina smycken. Men lyckades ändå få två av mina altaraner på spjutet innan jag tog det ifrån henne. Severna morrade genom munkavlen och vred sig som om hon försökte komma av hästen. I varje fall tills Chai Li gav henne en klatsch på stjärten. Efter det nöjde hon sig med att blänga på alla inom synhåll. Hon hade vackert rundade former, även om det var någonting han inte borde lägga märke till när hans hustru var med. Förutom att Elia sa att hon skulle förvänta sig att han märkte det. Så han förmådde sig att studera henne öppet. Jag gör anspråk på det som finns i hennes tält, förkunnade Fail och gav honom en vass blick. Så öppet borde han kanske inte ha tittat. Hon har en stor kista med smycken där, och de vill jag ha. Glo inte på mig som en fåne, Perrin. Vi har 100 000 människor att skaffa mat och kläder till och hjälpa tillbaka hem. Minst 100 000. Jag vill följa med er, Ersnod, om ni tillåter, sa ynglingen som hade burit Maidin. Och jag blir inte den enda, om ni vill ha oss. Er nådiga hustru, förmodar jag, Ersnod, sa Chai Li med blicken på Fail. Det stämmer. Fail, tillåt mig att presentera fangeneral Chai Li Kirgan. I tjänst hos kejsarinnan av Shonshan. Han hade kanske börjat få en något mer förfinad yta själv. Fangeneral, det här är min hustru. Hennes nåd Feir Ni Bashir Taibara. Chai Li bugade sig i sadeln. Feir neg lite och böjde lätt på huvudet. Hur smutsig hon än var så förde hon sig majestätiskt. Vilket fick honom att tänka på den brustna kronan. Det var en detalj som fick diskuteras senare. Säkerligen både länge och väl. Den här gången trodde han inte att det skulle bli så svårt att höja rösten. Så som hon tydligen ville. Och det här är Alianbri Maritha Kigarin, drottning av Gelden, ljusets signade, försvarare av Garens mur. Och min vasall, Gelden står under mitt beskydd. Idiotisk sak att säga, men det måste sägas. Det är inte något som tas upp i vår överenskommelse, er snåd, sa Tai Li försiktigt. Jag råder inte över vart den evigt segerrika herren beger sig. Bara så att ni vet det, fangeneral. Och tala om för era överordnade att de inte får Gelden. Alianri log mot honom, så brett och så tacksamt att han nästan blev full i skratt. Ljus, Fail log också, ett stolt leende. Han gned sig om näsan. Vi måste verkligen börja röra på oss innan de andra Shaido kommer. Jag vill inte plötsligt ha dem framför mig och bakom mig ha alla dessa fångar som kan få för sig att ta upp ett spjut igen. Tai Li skrockade. Jag har lite större erfarenhet av de här människorna än ni, er snåd. När de väl har kapitulerat försöker de varken slåss eller fly på 3 dagar. Dessutom har jag för säkerhets skull satt några av mina altaraner på att samla ihop deras spjut och bränna dem. Vi har tid för våra förflyttningar. Er snåd, jag hoppas att jag aldrig behöver möta er på slagfältet, sa hon. Och drog av den bepansrade stridshandsken från högerhanden. Det skulle hedra mig om ni vill tilltala mig, Tai Li. Hon böjde sig över Cheverna och räckte fram handen. Ett ögonblick kunde Perrin bara stirra på henne. Det var en underlig värld. När han hade gått till henne hade han trott att han skulle sluta en pakt med den svarte själv. Och ljuset skulle veta att en del av det Sjonsen gjorde var bortom vederstyglighetens gräns. Men kvinnan var ståndaktig och trogen sitt ord. Kalla mig Perrin, Tai Li, sa han och tog hennes hand. Sannoliken en mycket underlig värld. Galina drog av sig särken, slängde den ovanpå sidenkaftanen och böjde sig för att ta upp ridklänningen som hon hade tagit fram ur Rasks sadelväska. Plagget var egentligen sytt för en något större kvinna, men det skulle duga tills hon kunnat sälja några av eldstenarna. Rör dig inte, Lina, hördes Tharavas röst. Och plötsligt kunde Galina inte ha rätat på sig om så skogen omkring han hade stått i ljusan låga. Skrika kunde hon däremot. Var tyst. Hon kände sig som om hon skulle kvävas när halsen snörptes ihop för att stoppa skriket. Hon kunde fortfarande gråta tyst och tårarna började falla på skogens mylla. En hand gav henne en hård smäll. På något sätt har du fått tag på staven, sa Tharava. Annars skulle du inte vara här ute. Ge mig den, Lina. Det kom inte på fråga att ens göra motstånd. Galina rätade på sig, rotade fram staven ur sadelväskan och gav den till den högögda kvinnan med tårarna rinnande ut efter kinderna. Sluta snörvla, Lina, och sätt på dig ditt halsband och skärp. Jag blir tvungen att bestraffa dig för att du tagit av dem. Galina ryckte till. Tharavas befallning kunde inte stänga av hennes tårar och hon visste att hon skulle bli straffad för det också. Upp kom guldkragen och skärpet ur sadelväskan och strax hade hon dem om halsen. Hon stod där i bara de ljusa yllestrumporna och sina mjuka vita snörstövlar. Och det kändes som om vikten av det eldstensprydda skärpet och halskragen skulle dra henne till marken. Hennes blick hamnade på den vita staven som Tharava höll i sin hand. Din häst får duga som lastdjur, Lina. Och dig förbjuder jag att någonsin rida igen. Det måste finnas något sätt att få tag på staven igen. Det måste det. Tharava vred den retsamt mellan händerna. Sluta leka med ditt keldjur, Tharava. Vad ska vi göra? Belinda, en slank vis med hår som blekts nästan vitt av solen, kom framklivande och blängde på Tharava med ljusblå ögon. Hon var benig och hade ett ansikte som passade bra att blänga med. Först nu insåg Galina att Ferrava inte var ensam. Flera hundra män, kvinnor och barn stod bland träden bakom dem. Och några av männen hade märkligt nog kvinnor hängande över axlarna. Hon skylde sig med händerna och rodnade våldsamt. De långa dagar som hon tvingats gå naken hade inte vant henne vid att stå utan kläder inför män. Sen la hon märke till en annan underlig sak. Bara en handfull var Algaiditsiswai, med bågfodral på ryggen och koger vid höften. Men varenda man och kvinna utom de visa bland dem hade minst ett spjut i handen. Och de hade beslöjat sina ansikten med en halsduk eller bara en tygbit. Vad kunde det innebära? Vi återvänder till det trefaldiga landet, sa Ferrava. Vi tänker skicka ut löpare till alla septer som går att finna och säga till dem att lämna sina våtlandsgajshiner. Lämna allt de måste lämna och på smygvägar ta sig tillbaka till det trefaldiga landet. Vi ska bygga upp vår klan på nytt. Shaido ska resa sig igen ur den katastrof som Severna ledde oss in i. Det kommer att ta flera generationer, protesterade Mordara. Hon var slank och såg bra ut, men var till och med längre än Ferrava, lika lång som de flesta ailmen, och sa emot Ferrava utan att blinka. Galina kunde inte förstå hur hon kunde göra det. Själv hajade hon till bara kvinnan sneglade på henne. Då får det ta flera generationer, sa Ferrava bestämt. Vi får ta den tid som behövs. Och vi ska aldrig lämna det trefaldiga landet igen. Hon vände blicken mot Galina, som hajade till. Du får aldrig röra vid den här igen, sa hon och höjde handen med staven. Och du ska aldrig försöka rymma från mig igen. Hon har stark rygg. Lasta henne så att vi kan komma iväg. De kanske försöker följa efter oss. Under en så stor börda av vattenläglar, kastruller och kittlar att hon nästan kände sig anständigt skyld stapplade Galina genom skogen, hack i häl på Ferrava. Hon tänkte inte på staven, inte på att fly. Hon var Galina Kaspern, högsta av röda Aja och medlem i svarta Ajas högsta råd. Och hon skulle vara Ferravas leksak i resten av sitt liv. Hon var Ferravas lilla Lina i resten av sitt liv. Det visste hon i hela sin kropp. Nedanför hennes kinder rann tysta tårar.